Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Livsfarlig miljö att sitta och babbla.
Ja, men det var därför jag tänkte att jag...
Klipper det som intro.
Ja. Nej, just det. Kanske vi ska skippa.
Det hade kunnat bli lite.
Det här kan vi ha med däremot. Kan nu folk fundera på vad det var vi pratade om.
Mm-hmm. Så kan det vara.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Hösten har svept in över Sverige, regn och rusk här i Göteborg, men panelen är på plats i studion. Filip Trollér och Sanna Sundberg, välkomna.
Tack så mycket.
Vi är alltid på plats.
Underbart att höra, för idag ska vi prata om våra olika strider. Vi har ju toppstrider, det är bottenstrider, det är kvalstrider, det är guldstrider i alla delar och riktningar. Och i alla dessa rubriker kan vi få in i princip alla våra lag. Alla har ju väldigt, väldigt mycket att spela om, förutom möjligen då BK Häcken som ligger på sin tredje plats. Där de har legat ett tag nu och lär väl inte komma vare sig uppåt eller neråt. Men Häcken ska å andra sidan till striden om Skandinavium i Europa League, mötet med norska Molde. Men innan vi går på våra ämnen så börjar som vanligt med en ödmjuk fråga. Är det någon som har en spaning?
Sanna tar den, eller?
Jajamän, det hoppas jag. Ja. Du ser laddad ut i alla fall.
Jag har faktiskt en spaning.
Underbart.
Ja. Det handlar om Kalmar FFs målvakt Ricardo Friedrich som för några dagar sedan gick ut via ett pressmeddelande på klubbens hemsida och sa att han inte kommer stanna där nästa säsong. Så min spaning är väl egentligen snarare en frågeställning att borde inte klubbarna som vi bevakar hugga på honom eller?
Jag vänder mig till dig, Filip Trollér, och säger, vad tänker du när du hör den här spaningen?
Ja.
Känner du igen den?
Gör jag det? Ja, det gör jag nog kanske. Du har pratat om Friedrich någon gång innan,
alltså,
va?
Innan
Häcken.
Innan, ja, precis. Innan, det var därför jag tyckte den här spaningen var så fantastiskt bra och uppmuntrade Sanna med full kraft att hon skulle ta den. Innan Champions League så tyckte jag ju att Häcken borde värva en ny målvakt, Peter Abrahamsson. Och varför inte Ricardo Friedrich hade jag som exempel. Så det var väl mest egentligen för att säga att jag tyckte att Häcken behövde en bättre målvakt om man ska till Champions League. Och ja, jag tycker att väl att jag hade en poäng där.
Mm, och jag hade tänkt svara på sådana spaning här. Att, ja, är det något lag som skulle kunna titta åt hans håll så är det ju verkligen BK Häcken, tycker jag.
Som dock har förlängt med Abrahamsson.
Som har förlängt med Abrahamsson.
Av någon outgrundlig anledning, höll jag på att säga.
Det tycker jag inte att du ska säga. För jag tycker att Abrahamsson, han gör fortfarande fantastiska räddningar. Sådär. Men han har svajat mer sista året här kanske än vad han har gjort tidigare. Inte riktigt den stabila målvakten. Och han är ju också i en ålder nu där man liksom börjar att man kanske ska tänka nästa steg. Johan Brattberg finns ju där bakom, men är han en målvakt som håller för allsvensk liksom toppklass? Jag vet inte.
Framförallt kanske inte i Europa.
Nej,
liksom,
om man ska ta alla de grejerna.
det, för det var ju egentligen där jag tycker han svajade mest. Det var ju den här matchen mot färöiska laget där han tappade in en hörna och en frispark. Det var ju det som kostade dem möjligheten till Champions League.
Så var det. Sen gjorde han några brutala räddningar i den matchen också, kan vi bara föra till protokollet. Men jag tror Friedrich hade passat väldigt bra i Häcken också, och jag har blivit väldigt imponerad av han när han har spelat. Alltså Blåvitt och Elfsborg tycker jag, de har ju så väl förspänt där. Även om Dahlberg har svajat i perioder av den här säsongen, så tycker jag ändå att han måste Blåvitt ge förtroendet och bygga vidare på. Och så länge Hakon Valdimarsson är kvar i Elfsborg så har de ju inga problem där. Det är ju allsvenskans bästa målvakt. Liksom. Mm.
Du som lyfter spaningen, Sanna, då, vad vill du ha, Friedrich?
Jag tänkte också på BK Häcken främst. Peter Abrahamsson, precis som du sa Filip, han har gjort otroligt bra räddningar. Samtidigt så har han gjort lite svagare ingripanden och ja, det är lite svajare där. Så att där hade jag kunnat se honom främst. Men sen så tänkte jag också på Elfsborg, i och med att Hakon Valdimarsson gjort det så himla bra. Att det måste vara många klubbar som är intresserade av honom. Och om han skulle lämna så hade ju Friedrich varit ett perfekt namn där.
Mm. Absolut.
Har du som följer Elfsborg noga, om han nu blir guldmålvakt här nu, Hakon, försvinner han då eller? Är det den känsla du har?
Alltså jag vet inte. I sommarfönstret så var han ju öppen och sa att han har haft intresse på sig, så att det är klart att han borde ha ännu större intresse på sig nu, så att det kan ju bli svårt för Stefan Andreasson och Elfsborg då att behålla honom såklart.
Mm. En annan sak jag tänkte på där som du berättade var ju att han har gått ut via ett pressmeddelande och sagt att han inte blir kvar i klubben. Mm. Var det så eller?
Ja, så som jag förstod det så gick de ut på Kalmars hemsida och berättade det här.
Är det lite ovanligt eller så?
Ja, det är det.
Det där brukar ju ges via intervjuer och sådana grejer.
Ja, intervjuer, och det kanske brukar oftast komma efter säsongen eller kanske ett sommarfönster om någon vill få klart tydligt, liksom ta död på spekulation att jag ska sluta efter säsongen eller något sånt där. Liksom en spelare som ändå är en toppspelare i laget som Kalmar säkerligen hade velat ha kvar, det är lite udda verkligen att de går ut på det sättet och i den här stunden och sådär. Sen har ju Kalmar inte sådär jättemycket, i och för sig, de kan väl fortfarande nå fjärdeplatsen. Tajmingen kan väl ändå vara okej med tanke på deras läge, man säger.
Ja, men så som jag förstod det av det här pressmeddelandet så hade de jobbat hårt på att behålla honom, men okay, att ja, de inte kom fram till någon lösning då. Nej. Så att det är väl Friedrich själv som vill lämna.
Okej, då vill de kommunicera det. Ja, men det förklarar väl saken lite grann. Bra, tack för den spaningen. Du hade ingen, Filip, eller du sparade dina kommande programpunkter.
Ja, jag gör det tror jag.
Ja, men det är bra, du ska få dina chanser här. Men vi ska börja med att bolla tillbaka till dig, Sanna, apropå du nämnde Håkan Valdimarsson där, och vi ska faktiskt börja med guldstriden. Vi ska börja med Elfsborg. Hur var det på Borås Arena när Elfsborg tog ytterligare ett guldkliv då via den här 3-0-segen mot AIK?
Det var glädje, får man ju ändå säga. Både bland spelare och supportrar och alla som var där, förutom möjligen AIK-folket då. Mm. Det ser desto dystrare ut för dem såklart. Men det är såklart att det är ett jätteviktigt kliv för Elfsborg att vinna mot AIK. Nu är det bara 3 matcher kvar och man får väl säga att IFK Göteborg i nästa match blir ju tuff såklart. Degerfors därefter, då har de ändå möjlighet att säkra SM-guldet beroende på hur det går då för Malmö FF och i matchen mot IFK Göteborg. Men ja, det var såklart jätteviktigt och ja, verkligen.
Ja, den där är ju högintressant, den här fortsättningen med de närmaste matcherna. Jag ska reda ut lite där hur det faktiskt kan bli, hur det faktiskt är ganska troligt att Elfsborg skulle kunna säkra guldet redan på i näst sista omgången då, och då blir det inte den här guldfinalen då, vilket ju i sig vore lite tråkigt. Men vi kommer till det. Vi tar lite om matchen först där, för att jag följde den här matchen på TV. Jag kände lite, eller vad jag kände när jag såg den här, det var att jag började känna lite samma känslor som jag hade för Häcken i fjol när jag ser Elfsborg, för att jag kan liksom relatera till, sympatisera med det här att nu finns det, börjar det finnas så mycket att förlora. Jag kommer ihåg en match som Häcken hade mot Malmö FF, de ledde med 1-0, så blev Alexander Jeremejeff utvisad, de var 10 man, Malmö började trycka på lite grann och så, det var 3-4 omgångar från slutet, alltså de var så nära sitt första historiska guld, men skulle allting rasa nu, är det nu liksom, går det åt helvete här nu liksom? Det gjorde det inte, utan som Halmstad som gjorde 2-0 för Häcken och vann den här matchen mot Malmö 2-1 och ledde de serien med typ 9 poäng. Det var inte matematiskt klart, men det var i praktiken klart, och sen säkrade de med guldet då. Men Elfsborg är ju lite samma veva, inte riktigt lika mycket på spel. Elfsborg har ju massa SM-guld, det här kan bli deras sjunde, men de har toppat tabellen nästan hela säsongen, och när de går ut i de här matcherna, de gick ut mot AIK, då får jag den här känslan igen att de är så jävla nära nu, men förlorar de, då kan ju allt plötsligt vara omvänt. Jag vet inte om ni förstår mina känslor i det här läget, men jag kan i alla fall relatera till just det där, när man är så nära någonting och så kan det bara ryckas bort och så är allt förbi och över.
Jag hade nästan velat att du blev filmad här nu, Lau, för du glöder verkligen, det är vifta så långsamt och tillbaka, men jag förstår precis vad du menar, alltså att det är liksom, det är stunden, det är inte så många gånger, och kanske inte för en sån klubb som Elfsborg, även om det är en klubb som kan vara med i toppskiktet och sådär, det är inte så jädra ofta de är med hela vägen in. Och Häcken var kanske lika, eller läget var ju samma för Häcken i fjol, att det känns som att de hade varit och nosat lite, men de står där nu med handen, den är ju liksom nafsa på pokalen. Liksom.
Känner doften
ja,
av den.
Ja, så är det ju. Så jag fattar precis vad du menar, och jag tycker det är riktigt, riktigt starkt av Elfsborg hur de har gaskat upp sig här efter att inte alls sett så bra ut under några omgångar där tidigare.
Jag måste säga att de hanterar sina guldnerver väldigt bra, speciellt i den här matchen mot AIK. Det är flera spelare som kliver fram och visar på lugn och trygga sidor, som till exempel Sebastian Holmén gör kanske sin bästa match den här säsongen, tycker jag. Niklas Hult är också jättebra, och Michael Baidoo otroligt viktig och gör 2 mål. Ja, det är många som är värda att lyfta fram.
Han har klivit fram ännu mer, Baidoo här efter Römer lämnar, tycker jag.
Ja, verkligen. Och Per Frick var ju överallt och tog smällar, och han liksom sänkte ju Milosevic där i eget straffområde med en axelryckning, eller vad vi ska kalla det, och så duellerar han framåt, och de sjöng ju om honom igen, supportrarna där, de gillar ju den sången, så att Frick var överallt, och nej, men jag håller med, de darrade inte, utan de klev in, tog tag i den här matchen och gjorde det de var bra på, helt enkelt, mot ett svagt AIK, ska väl villigt erkännas att det här är ju inte det AIK man är van vid, det här är ju inte liksom så som historieboken brukar se ut, utan det är ju ett ganska dåligt AIK, men pressen var ju stor på Elfsborg just den här matchen, eftersom Häcken hade vunnit stort och framförallt Malmö FF hade vunnit stort dagen innan, och då kommer du in där, du vet att de här har gjort stora segrar och du ska leverera fastän det är tryck på dig då. Så jag håller med där, Sanna, att det var starkt att de överhuvudtaget inte darrade.
Verkligen.
Det var grejen liksom, känner man den här matchen.
Ja, och Per Frick som du nämner, han kan ju bli avgörande i de här sista omgångarna. Verkligen, han är ju så störig och brötig på ett positivt sätt, så ja, det är otroligt bra.
Publiksiffran?
12 000 lite drygt, okay. Och uppe ett snitt på över 9 000, så att vi kan väl glida in då där, för att det finns ju en möjlighet att de har en hemmamatch kvar, att där har du en publiksiffra som de inte har haft på länge. Om det nu blir så här då, som du var inne på också, Sanna, att avslutningen är ju nu att Elfsborg, de har Blåvitt borta, Degerfors hemma, innan då den här sista avslutande MFF-matchen i Skåne. Samtidigt har Malmö FF, de har IFK Norrköping och BK Häcken. Båda de matcherna på bortaplan, konstgräs alltså. Om Elfsborg tar 6 poäng, lyssna här nu, om Elfsborg tar 6 poäng, alltså om Elfsborg vinner mot Blåvitt och vinner mot Degerfors, då får Malmö inte tappa en enda poäng mot Norrköping och Häcken. För att då har Elfsborg vunnit guldet redan via den här Degerfors-matchen. För att de är 2 poäng före nu, skulle Malmö tappa poäng mot Norrköping eller Häcken, ja, då blir det 4 poäng. Så att då kan inte Malmö ta ikapp det på den sista omgången.
Och det är klart att
och
det är
då har du den. Och det extra infernaliskt är det ju för att BK Häcken och Malmö möts klockan 15.00 den söndagen. Och sen efteråt 17.30 möts Elfsborg och Degerfors. Och det är det jag menar. Då kan man ju fylla Borås Arena med hur många som nu går in.
Det är pirrigt.
Ja, det borde ju vara, det ska inte finnas en centimeter kvar på den arenan. Nej. Om det är så, nej, att läget blir, nej, så där.
För då kan de ju ta hem guldet inför sin hemmapublik.
Ja, så nej, då får de ju verkligen mobilisera till max. Men
det är inte otrolig uträkning ändå. Tror du Malmö går rent? 6 poäng mot, tror ni det?
Jag tror inte de tar 6 poäng. Men
inte Elfsborg. Nej, det blir ju Blåvitt matchen då.
Ja, då blir det Blåvitt match.
Så vinner de mot Blåvitt? Och de inte tappar den poängen, då börjar det nog fan mullra i Borås alltså.
Ja. Fast det hade ju varit riktigt sjukt om de förlorar mot Degerfors då.
Ja, exakt. Alltså det hade ju varit riktigt. Frågan är ju Degerfors där, alltså de kommer ju sälja sig dyrt sannolikt om de lyckas med sitt uppdrag vinna mot Varberg borta som de har i nästa, ett Varberg som är färdiga liksom. Även fall det inte är dit och bara hämta poängen, men gör de det då kommer ju de kämpa för sina liv i den matchen också, för de, det är ju deras sista väg nu här,
ja,
att hänga kvar. Men det är klart att Elfsborg, de ska inte gå bort sig i en sån match om de har möjligheten. Men jag tror inte det kommer bli så. Vi kommer få den där. Vi får
du
den
tror
där.
Det?
Ja, ja, det tror jag.
Men då krävs det som sagt, och då blir ju den här matchen mot, som du nämnde Sanna, mot IFK Göteborg, alltså Blåvitt Elfsborg nästa, vad fan är det, måndag. Den blir ju djävulsk alltså.
Det blir den verkligen, och för Elfsborg är det ju bra timing att möta IFK Göteborg som ändå har hamnat i en svacka någonstans.
Mm. Ja, men det har de ju gjort. Det såg man inte riktigt komma där. Nej. Inte inför Sirius i alla fall. Värnamo borta är inte så förvånad ändå att de förlorar med tanke på hur sjukt bra Värnamo har sett ut och vilket jobb de gör där nere, Kim Hellberg och gänget. Men ja, Blåvitt, lurigt läge också. Nu deras prio är ju såklart säkra kontraktet 100%. Men det kan ju, jag vet inte exakt hur matcherna ligger, men säg att BP torskar mot Djurgården. Jag tror de är först ut i nästa omgång. Då kan ju Blåvitt komma dit i den matchen rätt avslappnad ändå. Och sen är det ju lite sådär, även om spelarna kommer ge allt i den matchen, supportrarna, ser inte de heller att Elfsborg tar guldet än Malmö FF, eller?
Det, ja, det ja, tänker jag tänker i alla fall. Att det kan spela in
ja,
här på
men lite
på
kanske ändå. Ja. Alltså om det är så att Blåvitt är typ säkrade liksom. Mm.
Men problemet är, kommer Blåvitt, ja du nämner att de då kan förlora den här, eller att BP kanske har förlorat
ja,
då.
Med Djurgården.
Ja, men fan, det återstår ju ändå tre matcher, det är nog lite...
Ja, men efter, om BP har förlorat, då har de ju bara två matcher kvar liksom.
Ja.
Och de har mycket sämre målskillnad än Blåvitt. Så Blåvitt så här, rent krasst, de skulle kunna förlora mot Elfsborg. Nu menar jag inte att de kommer gå och tro att det är lugnt att förlora den matchen, men de skulle kunna förlora mot Elfsborg och ändå lösa det här ganska behagligt. För BP kommer behöva ta in då tre poäng plus massa målskillnad, och dessutom så ligger ju AIK och Halmstad med där och fipplar runt också. Så.
De har ju bara en poäng mer,
ja,
AIK och
precis.
Halmstad.
Ja, så det kommer ju vara ett getingbo där. Men jag tror Blåvitt tar ett kryss mot Elfsborg hemma.
Och då kommer ju då förmodligen guldmatchen i sista omgången leva om IFK Göteborg gör det då.
Hoppas man på det eller hoppas man inte på det?
Ja, alltså, det beror väl lite på rent sportsligt så, för den neutrala betraktaren så är det klart att en sån guldfinal är otroligt häftig.
Mm.
Men jag frågar du liksom staden Borås så är det så jävla mycket coolare någonstans att kunna ta det på sin hemmaplan och ha alla där, tänker jag, att man vill väl ta vinna det där jävla guldet så tidigt som möjligt, helst i förra omgången redan.
Jag kan säga om vi har den där guldmatchen nere i Malmö, då vinner inte Elfsborg SM-guld, det är jag helt övertygad.
Nej, kan Malmö är det då alltså tre poäng,
ja,
för att de har ju bättre målskillnad också. Ja. Så är det tre poäng, inte mer än tre poäng, då håller jag med, då tror jag det. Men är det fyra poäng, då är det över som
ja,
sagt.
Då håller ju
festen redan på, ja, i Borås.
Men blir det en final, då vinner Malmö den, det är jag säker på.
Vad säger du, Sanna?
Jag är nog inne på Philips spår faktiskt. Mm. Det får jag ändå säga.
Det är för tufft att komma ner där i ett sånt läge. Och Malmö på gräs kontra Elfsborg på konstgräs. De är vana vid.
Håller 100 med om det. Men jag tror inte att det är omöjligt att Elfsborg faktiskt har avgjort det redan.
Nej.
Att de vinner mot Blåvitt. De var inne i sämre form som ni var inne på. Och att de vinner mot Degerfors. Och att Häcken då. Häcken kan ju genom att kryssa mot Malmö FF till exempel spela guldet till Elfsborg. Frågan är vad Häcken vill då? Vad tycker de liksom att den här då som bara flåsar dem lite i nacken från Borås, att det är sämre att de vinner guld, eller vill de liksom mäta sig med Malmö FF som de inte tycker ska liksom dra ifrån mig? Jag tror nog fan Häcken hellre ser att Elfsborg vinner.
Det tror jag också faktiskt.
Ja, det tror jag också.
Det finns väl inte riktigt den rivaliteten mellan, alltså, som Blåvitt och Malmö har och sådär, men jag tror också att de föredrar en Elfsborgs vinst liksom. Att jag tror faktiskt de flesta lagen, om man ska vara lite så, Malmö är ändå giganten, alltså det är de alla ska slå på något sätt. De är kungarna i svensk fotboll. Om vi ser till ekonomi och hur det har presterats de senaste 10 åren. Så någonstans är det väl de man ska fälla.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi var inne på IFK Göteborg idag, lite där, men vi ska ta dem lite mer. Du nämnde ju det, förlusten mot IFK Värnamo, och då jag håller med där, det är i sig inget konstigt att man förlorar med 3-1. Värnamo är ju bra på riktigt, Kim Hellberg är bra, de är ett bättre lag, de är idag en mer välfungerande förening än IFK Göteborg. Alltså Värnamo ligger sexa i allsvenskan, Blåvitt ligger på 14:e plats efter 27 matcher med 30 poäng. Så att det är ju idag ingen skam att förlora mot Värnamo, särskilt på Värnamos hemmaplan.
Nej, vi vet ju hur starka Värnamo är på deras hemmaplan, och det såg vi ju när de mötte Elfsborg också, som förlorade mot dem. Så att det är klart att det kom ju inte som en chock att de förlorade där, men man fick ju ändå upp hoppet för dem när de tog ledningen, och ja, sen så började det darra, det blev 1-1, det blev 2-1 och ja. Då tappar de det.
Ja, och då kom ju då vad Kim Hellberg hävdade. Jag vet inte, det har inte mätts här, men vi har diskuterat kvalitet lite tidigare på poddar. Men de ska ju då enligt Kim Hellberg ha spelat årets, i hela allsvenskan då, bästa fotboll i den här andra halvleken. De ska ha nått någon liksom toppnotering i kvalitet när det kommer till spelet fotboll. Det var ju då Kim Hellbergs analys 2 minuter efter slutsignal. Jag vet inte, har du räknat på det, Filip?
Nu har inte jag, precis som han väl också la till, att jag har inte sett alla liksom, alla matcher. Och det har inte jag heller gjort. Men jag såg den här matchen, och jag tycker deras andra halvlek är faktiskt helt fantastisk. Och jag gillar Kim Hellberg och Värnamo jävligt mycket. Så jag blir väldigt imponerad av det. Jag tycker det är skön approach till hela grejen. Jag lyssnade på något, om det var Fotbollsmorgon eller vad det var, Kim Hellberg var med där, hade många intressanta tankar om hur man ska utveckla svensk fotboll, och så han ville bland annat se ytterligare 2 lag i allsvenskan och sådär, lite
utöka
den, och han tycker att man ska ställa högre krav på gräsplaner och sådär för att få bort konstgräs. Alltså jag gillar mycket av det han står för. Men jag håller väl några Häcken halvlekar tidigt på våren som var brutala. Alltså det är bland det bästa jag har sett i allsvenskan, alltså i hela mitt vuxna liv nästan. Så högt håller jag det. Molden, Larsen, Benny Traoré och hur de spelar där. Det
den
var
farten,
magiskt.
Den höghastighetsfotbollen.
Det var magiskt alltså.
Frågan är då, är det Hellberg som är geniet, eller är det Jonas Thern? Han finns ju med där i bakgrunden och har gjort länge och väl. Nu är det ju Hellberg som frontar allting och syns här, men vi vet ju att Thern finns där i bakgrunden.
Ja, man undrar ju såklart hur mycket de snackar med varandra. Det gör de ju såklart mycket, men hur mycket som Jonas Thern har lärt Kim Hellberg i det här?
Ja, jag tror det är en hel del. Jag menar, det är ju, Värnamo är ju liksom så sett ingen dagslända skulle jag säga, utan det har ju den här liksom, de har ju hållit på och fått fram talanger i många fall. Hur länge är det? 10 år?
Länge. Kommit därifrån. Liksom.
Ja, alltså de hade ju alltså, de här Hult och Claesson och allt.
Baffo.
Ja, ja, de kom ju där från Värnamo liksom, och då var ju Jonas Thern med redan på den tiden. Men Kim Hellberg är en god elev, och jag menar, det är väl inte omöjligt att vad säger man, att eleven överträffar läromästaren med tiden. Jag menar, Hellberg är ju ung och en liten spelar vink till sättet, som du sa, där man blir glad när man ser han. Så att han har nog fin framtid som fotbollstränare, alldeles oavsett om Jonas Thern har rätt många fingrar med i det där spelet. Det ryktas ju att han ska till Djurgården bland annat.
Ja, det tror jag. Om de nu känner sig att det är dags att gå vidare från Kim och Tolle och sådär, så tror jag han hade kunnat göra ett ypperligt jobb där. Jag var ju nere i Värnamo inför säsongen, gjorde reportage också, satt ner med honom länge då, tyckte gav jättesympatiskt intryck och sådär. Och sen får vi också credda sportchefen Enes som har prickat jäkligt rätt med många rekryteringar, fått liv i en sån som Gustav Engvall och de här unga Aydin och Emin som vi har haft här i stan, hur de har lyckats. Alltså det är ju Ademi som de tagit från Djurgården, vårt nytt liv. Alltså det är många där som de verkligen har träffat rätt med i rekryteringen också. Så det är nog rätt så många ändå som har bidragit, skulle jag säga, till den här resan, även om Jonas Tern säkerligen är en stor del av det.
Men vad tänker ni om Blåvitt då? Det kändes ju ett tag där som att jag vet inte om vi kanske gick i den fällan eller vad jag ska kalla det så mycket, men att det var en bild av att nu hade Ola Larsson kommit in, nu hade Jens Asko kommit in, nu hade de gjort de här värvningarna, nu var det här laget någonstans oslagbart, nu var de så väldigt mycket bättre än de var tidigare. Den känns som att den bilden har faktiskt en liten törn här nu efter senare. Så att när man lyssnar av liksom hur snacket går, så är man nu lite mer tvivelaktig till det här. Jag tänker väl spontant att man kanske ska ha en mer realistisk syn på det. Det är klart att de som har kommit in har gjort ett jävligt bra jobb, men de har ju liksom inte gjort IFK Göteborg till ett topplag bara för det. Liksom. De är inget bottenlag längre, skulle jag säga, men alltså skillnaden är inte så fruktansvärt stor som den kanske kändes där ett tag när de var inne i flowet och vann. Jag vet inte vad ni känner, men...
Ja, när de var inne i det här flowet så var ju de, jag skulle väl nästan våga säga, det mest formstarka laget i Allsvenskan, trots att de låg där nere som de gjorde. Det var få som ville möta IFK Göteborg när de var så starka. Men det är klart att det svänger fort, det har vi sett nu.
Ja.
Och typ en sån som Astrid Selmani har de ju inte lyckats få igång alls, och det är de nog inte helt nöjda med att det ser ut så.
Nej, alltså han kom ju in som en väldigt viktig symbol mer för det här hårda arbetet och karaktären att aldrig ge sig, och liksom tog dem upp ur skiten. Och man tittar på någon formtabell under andra halvan av säsongen, och då var ju Blåvitt typ topp 3 ett tag, i alla fall topp 2 till och med, tror jag. Jag tror snarare det är en liten, kanske att det är lite så här en mental knäck för dem att oj, här har vi tågat på, och Jens Asko blev väl utsedd till månadens tränare 2 månader i rad, och det kändes som att, ja, men de hade nästan rätt ut stormen, men sen så kommer det 2 förluster och så ser man ju att, men herregud, vi är ju i skiten fortfarande. Och då tror jag ändå att det måste vara en väldigt konstig känsla, att man har en så bra känsla under lång tid, men sen när man väl tittar på det och allting ska avgöras, så vet man att, men vi är i ett dåligt läge ändå liksom. Just med tanke på då hur dålig resultatmässigt starten var, så de får ju zona för det liksom här i slutspurten. Men
alltså, jag tänker lite så att energi flyger du på ett tag, jo, kvalitet flyger du på för evigt liksom.
Så är det, alltså. Så är det. Men jag tycker att absolut, alltså nyckeln i det att de har lyckats, det är ju energin, att intensiteten, försvarsspelet, att de har fått den här pushen, Kalén och Tordarsson och Mukolli, och de har sprungit som djur. Men jag tycker också att det finns mycket spelmässig kvalitet. Det har de framförallt, tycker jag, visat i hemmamatcherna, Malmö FF borta. Alltså det finns många exempel på där de har spelat jäkligt fin fotboll i det här också. Men så försvann Marcus Berg, och alltså det blir ändå lite hack där. Men det är klart att kan de bara rida ut detta, få en hyfsad avslutning, då har de ju verkligen något att bygga i för nästa år.
Ja, absolut. Du hade en teori där om med hur det skulle gå sett i spelschemat där, Filip. Jag ska dra en annan teori här, hur det skulle kunna bli. Om vi tittar på Blåvitt versus BP då, som är IFK Göteborg är ju 3 poäng före BP. Blåvitt har då kvar alltså Elfsborg hemma, AIK hemma och sen Varberg Boys borta. BP har då Djurgården hemma, Mjällby borta och Häcken hemma. Det låter ju ganska tufft då, Djurgården, Mjällby, Häcken. Men det här är ju 3 lag som inte har så jävla mycket att spela för. Och tänk nu det här scenariot. Vi säger att det lever väldigt tajt vem som ska hamna på kval av IFK Göteborg och BP inför sista omgången. Då ska alltså Häcken åka upp till Grimsta och möta BP där. Och Häcken vet då att om vi förlorar här, då kan vi skicka IFK Göteborg till en kvalplats. Vinner BK Häcken den matchen? Pistol mot huvudet, Filip.
Ja, precis.
De kan sätta Blåvitt på kvalet där.
Alltså min bild är att de är så pass professionella och att de ser, eller liksom klubb ser många fördelar med att ha IFK Göteborg uppe i Allsvenskan. Jag tror att de absolut kommer göra sitt yttersta i den matchen, men det kommer sitta en jäkla massa supportrar ute på Hisingen och hoppas på något helt annat, det kan jag lova.
Och många kommer spekulera om motsatsen.
Ja, det blir nog en del beroende på hur det går i matchen såklart, men ja, jag fick upp en bild i huvudet att spelarna bara lägger sig ner på
plan. Du tror det? Johan Hammar bara solar där lite istället. Solar, det är ingen solo, men lägger sig. Och nej, men jag tror de kommer köra. Men absolut, ja. Vi har ju sett exempel. Alltså Malmö FF, Marcus Rosenberg, kommer ni ihåg 2015? Mm. Malmö mötte Norrköping sista omgången. Armbåge eller knä eller vad det var på Linus Wahlqvist.
Utvisar blir han i alla fall.
5 minuter, hela Malmö stadion stod, eller Swedbank eller vad fasen den heter, Eleda, stod och jublade ju, eller Supermackan. De ville ju inte att Blåvitt skulle ta guldet den dagen. Sen sabbar väl Blåvitt sitt på sitt håll för mig. Men alltså det där kan spela in lite tror jag. Men
jag har så svårt att se Per-Mathias Högmo säga till spelarna, nu gör vi det sämre här.
Fan, så kommer det ju aldrig vara.
Nej, liksom. Det är väl mer att man kanske inte går 100 utan man hamnar någonstans på 80-90% för man vet att det är ingen av supportrarna som kommer bry sig om vi förlorar den här matchen. Så vi har inte en supporter på Hisingen att spela för.
Nej, alltså framförallt tror jag undermedvetet att man utan att man tänker på det, att man har med det i bakhuvudet. Det är klart att när de ställer upp sig för match där så kommer de, ja men vi ska gå för att vinna det här. Ja. Men någonstans i det där i bakhuvudet så finns det liksom att det är inte hela världen om vi torskar här. Liksom, för det.
Om Blåvitt hade varit i motsvarande situation, om de liksom hade kunnat placera Häcken på en kvalplats eller så då vet man ju vad Blåvitt-supportrarna hade velat se i alla fall.
Så är det ju liksom, men jag tror samma där, alltså jag förväntar mig det, eller jag tror verkligen det av alla lag, att alla lag gör sitt yttersta in i det sista för att visa respekt gentemot det sportsliga och gentemot hela serien och hela liksom allsvenskan och svensk fotboll liksom.
Vi hade ju en sån exempel i damallsvenskan här för några veckor sedan där när jag vet inte om ni följde med på det, men när Rosengård fick en match, var det mot Hammarby eller om det var mot Linköping eller vad det var, de fick ju den mitt emellan Champions League-kvalen och ställde upp med 9 spelare som inte brukade spela just för att spara då inför Europa-kvalet, Champions League-kvalet, som de ju senare lyckades med då, så att ur Rosengårds perspektiv så var det ju bra liksom, men det vart ju en diskussion hur sportsligt är det här liksom att komma med. Det är ju en annan diskussion, men den är närbesläktad till det där med att alltid göra sitt yttersta.
Så är det ju, men där tycker jag, alltså där kan man inte klandra Rosengård, tycker inte jag. För de har ju något annat som de anser är viktigt att satsa på, precis som att vissa lag ibland vilar för svenska, eller så här, att spela något liksom reservbetonat lag när det är en viktig match framför. Mm. Här i det här läget, då pratar vi om lag som inte har något mer den här säsongen att lira för, då tycker jag att då är det din skyldighet verkligen. Och jag är ju övertygad om att de spelarna som fick chansen i Rosengård den matchen, de gjorde ju sitt yttersta också, så nej, det där köper jag inte alls. Utan
men det blev ju effekten, att de inte sett. Gick med bästa laget liksom, och det blev en debatt av
ja, det. Och jag kan förstå att man liksom, om man är inblandad själv i den där toppstriden då, att man liksom blir lite frustrerad över det, men återigen, de hade något viktigare för dem framför, då måste man ha respekt att de inte vill liksom blåsa på med sina största planer.
Häcken gled vi över till lite där då. De har ju inte så mycket att spela för då, eventuellt för att placera Blåvitt på en kvalplats eller att då skjuta guldet till Elfsborg i den här Malmö-matchen som vi nämnde tidigare. De ligger på sin tredje plats där i Allsvenskan och lär ju varken åka upp eller ner från den som sagt. Men de möter ju Molde 2 gånger i Europa League nu här på varandra på ett par veckor. Striden om, eller slaget om Skandinavien som jag nämnde där, och det är väl också liksom Häckens chans att göra något av den här liksom Europa League-chansen. Det har ju dött lite, i alla fall känslomässigt, för oss som följer utifrån och bevakar. Det känner jag lite efter 2 raka förluster som i sig kanske inte är så mycket att snacka om. Men ska de liksom få lite fart och lite drag kring det här liksom Europaspelet, då bör de nå liksom vinna över Molde, i alla fall oavgjort borta, och vinna hemma, för det är också den tredje plats i gruppen som kan ge dem spel i Europa Conference League efter jul nyår här, om de ska vidare då i gruppspelet. Jag vet inte, vad känner ni, Sanna, går du igång på slaget om Skandinavien, Häcken, Molde?
Ja, men lite ändå, det får jag ändå säga. Jag tror att Häcken har goda chanser mot Molde. Det ska bli spännande att se. De visade ju stark form mot Norrköping, så att det känns som att de befinner sig i ett bra läge.
Vad känner du, Filip?
Ja, alltså jag vet inte riktigt hur det har gått för Molde. Jag hade ett litet öga på dem så länge Harun Ibrahim, tidigare Gais-spelaren, var där.
Mm. Har du varit fan?
Han är utlånad till Sirius nu, så det har inte blivit mycket förtroende för honom där. Jag trodde ändå att de skulle ge honom lite mer, men jag har ingen aning om hur konkurrens och sånt har sett ut liksom. Så jag vet inte riktigt hur det har gått för Molde, men jag går också igång lite på den här matchen. Jag tycker alltid det är kul när svenska lag ska ställas mot danska eller norska lag, så där att få mäta sig lite med grannländerna, och att det är mycket på spel då här, för det kommer ju sannolikt vara Häcken och Molde som gör upp om tredje, fjärde platsen där. Karabach är väl, jag vet inte, Karabach, har de gått rent hittills?
Molde och Häcken då, så att de lär väl ta den andra platsen, och då är det ju som du säger, det är ju den här tredje platsen, och den ger ju en, alla tre år får ju spela Europa Conference League då, man går inte vidare i Europa League, men vidare i Conference League.
Men ja, precis, och kan man göra det som Häcken, ja, det är ju en fjärde i hatten, även en tredje plats liksom, och jag går generellt alltid igång på alltså Europamatch, för jag tycker det är svinroligt, så länge det fortfarande då gäller något sportsligt, så absolut, jag går igång på den
matchen. Men du går igång på denna match mot Molde mer än när de möter Karabach, eller?
Ja, det gör jag ju. Karabach, alltså det av alla...
Det var ju intressant av andra orsaker.
Absolut,
så.
Men om vi bara håller oss till det sportsliga, så kanske det var det tröttaste laget att få i en lottning av alla, naturligtvis.
Ja, men så är det. Ja. Molde är ju lite intressant där. Nu har jag inte exakt koll på senaste startelver och så. Vi får väl kanske djupdyka lite mer i det inför matchen än vad vi gör här i podden. Men de har ju haft ett par matcher, rätt många, och under en tid där de spelar nästan bara med norska spelare i laget. Det är ju extremt ovanligt i de här tiderna, och det är ju väldigt motsats till Häcken också, som ju har en blandning av spelare från alla möjliga olika nationaliteter, vilket ju också har sin charm och är positivt och så här. Men det är ju lite unikt i dagens fotbollsvärld då, att som Molde bygga väldigt, väldigt mycket på norska spelare. Det var ett par matcher där de hade liksom en starter med enbart norska spelare. Man ser inte det så jävla ofta i fotbollsvärlden idag.
Nej, det är verkligen unikt, får man ju säga, och sen vissa klubbar då som tar det ännu längre, som Athletic Bilbao liksom, med bara köra baskiska spelare. Så jag tycker att det finns något väldigt coolt i det. Landskrona Boys gjorde ju faktiskt så för 2 år sedan, tror jag, i Superettan. De hade bara skånska spelare i sitt lag. Det är ändå ball alltså.
Och uttalat då?
Ja, jag vet inte, men de gjorde mycket, alltså gjorde ju mycket marknadsföring kring det här liksom, hela Skånes lag, och så karta på alla spelarna i olika ställen i Skåne när de var ifrån och sådär. Jag tycker att det är lite häftigt när man gör det, sen om det är hållbart över tid och sådär, ja, det är väl tveksamt, men jag tycker bara väljer man bara sin väg och står för det, precis som vi pratade med Fidde Holmberg om Gais, att de har mycket lokal förankring i sitt lag, kryddat med lite annat, då tycker jag man ska bara backa det liksom, samtidigt som man kan göra på andra sätt. Häcken har varit framgångsrika och bygga det på det sätt som de har gjort, med mycket utländska spelare och hitta fynd i Afrika och i lägre divisioner och sådär, så det är väl fantastiskt att man kan bygga på helt olika sätt och ändå lyckas.
Ja, det är coolt när man kan gå sin egen väg, lite hur man än gör det egentligen.
Ja, och Molde blir ju lite egen väg, just som du säger där, i det här då, eftersom alla andra egentligen gör något annat. Det som allt det här kokar ner egentligen, som vi har pratat om här nu med liksom strider och så. Och här får du väl komplettera mig, Filip, för jag har inte exakt koll på datum på när Superettan kommer in i detta. Men det är ju alltså att det kommer en söndag här om typ 2 veckor. Där både allsvenskan på herrsidan kan avgöras. Alltså Elfsborg kan ju då alltså vinna mot Degerfors och ta guldet den söndagen. Och samtidigt så möts ju då Häcken och Hammarby, typ damallsvenskans största fotbollsmatch på år och dag, där ju Häcken kan vinna guld. Så det kan alltså bli en söndag då gulden delas ut, men gulden blir klara då både på dam- och herrsidan, och det är ju fantastiskt. Sen är det ju ett logistiskt problem att vi har lag, det är våra bevakningslag här som inblandade i båda de här striderna liksom, ett uppe i Stockholm och ett i Borås då liksom. Så att, och sen, och kan, som sagt, vad händer, Superettan kommer in i allt det här också liksom.
Jag kan slänga in där att det är väl ganska hög sannolikhet att Gais säkrar sin uppflyttning den söndagen.
Just den söndagen
den
också.
Nej, Jönköping borta.
Det var det jag anade lite, att det fanns ytterligare en krydda på det här liksom.
Jönköping borta har de i den matchen. Nu är utsikten med i racet igen och mycket kan ju hända där. Men det finns absolut möjlighet att de inför det här maffiga bortaföljet som de har skramlat fram. De är väl över 2000 bokade nu och siktar väl på 3000 om man hör tugget bland supportrarna och sådär. Så det kan ju bli ett party utan dess like. Och så har vi då Elfsborg och Häcken.
Oj. Nu blir du så exalterad så du river inredningen här.
Mikrofonen rikar här nu.
Ja, men är det tre liksom supermatcher på samma söndag, då får man vifta med armarna.
Hantera det? Ja, det får man fan göra. Hur ska man hantera det? Så?
Hur delar vi upp oss?
Ja, jag vet
inte. Det är inte läge att ta en ledig söndag i alla fall. Du får skicka ut utrikesredaktion och kulturredaktion och allihopa.
Ja, de får stötta upp och du får låta bli och lägga dig på soffan och titta på Oppenheimer den 30 gången.
Legat på många sofflock de här senaste söndagarna när saken är klar. Nej, det kan bli en otrolig söndag. Där är vi ju inte riktigt än. Däremot ska vi använda det där som en språngbräda in på det du är inne på då, att det kan bli Gais-fest den söndagen också. Men vi ska göra det via det som hände i tisdags här helt enkelt. Utsikten som studsade tillbaka in i den här toppkampen igen när vi liksom hade liksom räknat ut dem och de tog sin första seger då på 8 matcher. Vi segrade Öster med 2-1 på Bravida, vilket ju spetsar till allting egentligen kring den allsvenska upplytningen. Kanske inte jättemycket för Västerås, men det ger ju i alla fall Västerås någonting att spela för när de möter Gais.
Ja, men precis så är det. Och där får man ju bara ge Utsikten efter den här svackan, och de har varit nere för räkning och många har dömt ut dem, och med all rätta liksom med den svackan.
Ja, vad fan, vinner du inte på 7 matcher
och de har, säga, liksom. Och det har varit samma grej egentligen förra hösten, även om de inte var så konkreta i toppen, så föll de ihop det också. Så det är med all rätta att man har varit kritisk, men att de då lyckas klamra sig fast här och ta fram det där och gör ju faktiskt, du var ju med mig på matchen igår, Robin, de gör ju en riktigt stark, tycker jag, första halvlek, blåser på bra, får matchbilden exakt dit de vill, och sen visst Öster maler ner dem liksom och trycker ner dem långt ner i gängorna, men de håller ju ändå undan ganska komfortabelt. Det blir inte den här riktigt feta chansen, så att hitta det, mentaliteten, arbetsinsatsen och spetsa till den här striden ytterligare och liksom ta upp jakten på Gais och lite faktiskt hänga av Öster som nu är 6 poäng bakom Kiken med 3 omgångar kvar. Det gör ju att Superettans strid i Göteborg, alltså gisses vad den glöder.
Ja, och allt talar ju för att även om det vässar till det så kommer ju Utsikten förmodligen få kvalspela liksom. Det är möjligt att de kan stå för en bragd här nu och studsa tillbaka och förbi Gais igen. Jag har lite svårt att se det, men bara ett kvalspel är ju oerhört.
Ja, herregud, alltså vi man ska ju vara väldigt varsam med att slå fast saker om Superettan, och man har suttit här och sagt att ja, men det var ju klart med Utsikten upp och Gais nu har sett fantastiskt ut, vad fan har de, det är på 10 sista matchen och 34 gjorda mål, och alltså det är ju helt galet, typ släppt in 5 eller någonting, bara storma fram. Ja, men hade det varit en annan serie då hade jag kanske känt mig rätt trygg med att säga, ja men Västerås och Gais seglar hem där, men jag har inte räknat ut Utsikten, alltså de kommer nog flå Gais, tar de sig bara förbi nästa match, den tror jag blir deras nyckel, lite så att Skövde borta, de kommer ha ett par avstängda spelare där om jag har räknat rätt, och Skövde är typ Superettans mest formstarka lag, så då, den är svintuff och de kämpar ju för sitt liv i botten.
Var det därför de var så jävla arga efteråt, Lukas Hedlund och för att de blev avstängda på de här korten?
Jag blev uppmärksam på det sen, jag hade inte koll exakt på hans kortantal tidigare, men om jag har sett rätt här nu så är Hedlund avstängd, och kanske också Albin Skoglund, och det är ju liksom deras offensiva spets, men jag måste få dubbelkolla Skoglund där, men Hedlund är borta, avstängd tror jag, så det kommer bli en jäkla tuff match, men skulle de vinna den, då är det ju, Gais kan ju absolut tappa poäng mot Västerås, och då är det ju helt plötsligt tryck på Gais när de åker till Jönköping och ska fixa det där, för annars får de ju den här sista matchen mot Utsikten där Utsikten kommer ha precis allt att vinna. Liksom.
Men det är lite på samma sätt som du var inne på, Robin, att du kände med Elfsborg-spelarna när de gick ut, det kommer ju bli exakt samma med Gais-spelarna.
De är så nära det och så kan de förlora det. Liksom.
Ja, så är det ju. Alltså,
det var en jävla tur att Gais vände mot Östersund nu då, med tanke på den här utvecklingen som när Utsikten börjar vinna igen, för det gjorde de ju nu senast, Gais här. Jag ska inte säga att de var illa ute, men de låg väl trots allt under.
Ja, absolut, de låg under, och det var ju en match, vi ska inte glömma bort, en otrolig högkvalitativ match där de ligger under i paus. Fidde Holmberg står ändå i halvtidsintervjun och ser ut som att han precis ska åka iväg på någon solsemester och bara njuta av livet och är så glad och säger att det är härligt och tjur och kim där till den här jävla kommentatorn. Jag tänkte, vad fan, ditt lag håller på tappa det här nu, vad fan händer? Han bara så, men jag tror han var så jävla säker på att de skulle lösa det. Sen plockar de in Axel Henriksson och han bombar ju igång hela stadion, står och vinkar och viftar när han ska bytas in, och sen bränner han en straff, han träffar stolpen och sen är han ändå där och med skallen i 87:e minuten eller vad fasen det var, och avgör och glider på knäna, sina ihoptejpade knän båda två. Han sa, jag fick så jävla ont där nu, så han levde farligt där, men absolut, alltså det var lite det jag skrev i 5 punkter också. De har visat så mycket här, nu visar de också att vi kan till och med resa oss i ett underläge där det är tryck, vi kan missa en straff, det blir ännu mer tryck, vi kan ha hur många chanser som helst, vi bränner, men de bara fortsätter och maler och maler och maler och maler, och så till slut kommer målen och så vinner de och så tar de 6:e raka och så har de alltid egna händer.
Glider på knäna där, men det är ju gräs, eller hur?
Ja, det är gräs.
Han har en bit upp då till Jesper Råskinnets Brants nivå som ju efter sitt mål i Utsikten där gled på knäna på plasten på konstgräset. Han borde ha goa brännsår på de knäna efter det.
Jisses, ja, vi sa det både du och jag. Alltså, kolla där. Alltså, det var en ordentlig glidning. Alltså, ja. Men det var mycket adrenalin på den gubben. Alltså, ja, och kraftfull nick, stark nick. Första målet för säsongen, det plockar han fram i den matchen. Snacka om rätt timing, och han gör en monstermatch tycker jag, stångas med Jesper Westermark som kanske är den mest tuffa och obekväma anfallare man kan ha att göra med i Superettan, men Brandt tar den striden och ja, det var en fet duell och en stark insats av Jeppe.
För jag vet inte om du följde matcherna, Sanna, eller hade du följt upp med annat?
Jag kollade på matchen igår, ja. Det gjorde jag. Jag tyckte att det andra målet var lite tveksamt, ja, eller?
Herregud, av Östers målvakt?
Ja.
Ja, herregud, han kastade ju för fan in den själv. Först i katastrof.
Returen
han släpper ser ju helt jättekonstigt ut. Och sen så, ja.
Ja, det var länge sedan jag såg en sån uppenbar bjudning.
Ja, det får man säga. Och det blir avgörande det här målet. Hade han inte kastat in den så hade det ju varit oavgjort. Då hade det varit ett helt annat jävla läge. Så att det visar ju små marginaler.
Ja, så är det ju samtidigt. Så, ja, man vet ju inte, Utsikten hade kunnat sådär. Ja. Men absolut, det är en grov tavla. Och han har bjudit på ganska... Vi satt ju och pratade om när de hade mött Västerås i den toppmatchen i Växjö. Då bjöd han ju också på några jävla konstiga mål. Sen nickade han ju in 2-2 där i slutminuterna. Så det verkar ju hända grejer runt den här Prekovic eller vad han heter.
Men kan vi bara stanna lite, för ni sa att Lukas Hedlund blev irriterad efter matchen.
Ja.
Vad hände då? Eller varför var han irriterad?
Nej, men han blev ju varnad i efterhand, och det hade han väl inte riktigt fattat förrän han kom in i spelargången, och då skulle han ju ta det här med domaren liksom, och då fick de hålla tillbaka honom lite grann, och Bosko fick lugna ner honom då. Sen var Bosko in och pratade i domarrummet istället och menade på att de hade åkt på jävligt obehagliga glåpord och så här från publiken, som jag förstod att det liksom varit rasistisk skit mot målvakt och så. Det är ju fullständigt bedrövligt, och då förstår man ju om spelarna reagerar. Sen var det lite väl hett där ute, men var det nu så att de hade liksom, målvakten hade blivit överröst med rasistiska tillmälen liksom från Österklacken, vilket jag inte vet, men i så fall så är det ju för jävligt liksom, och då kan man väl kanske förstå spelarna någonstans att de blir jävligt upprörda, att de blir varnade i det. Men samtidigt, vad fan, de har vunnit matchen liksom. Man får vara lite cool också, annars riskerar man att få de här varningarna och då får det konsekvenser. Så uppfattar jag situationen.
Ja, men om det är så att det var rasist, då är det klart, då fattar jag ju Hadaya till 100%. Liksom. Han berättade aldrig för mig vad som skriks, och jag vet ju att han generellt, och det erkänner han ju också, att han är ju en het gubba. Alltså, han var ju het mot Gais i våras. Han har varit het många gånger när det har varit en klack bakom honom. Men han verkar älska det där, och han körde hyscha och han körde händerna bakom öronen, och han gick sen när de sjöng, jag tror de sjöng Du kan dra åt helvete eller något sånt där, och då gick han liksom och kom igen, sjung högre och sådär. Så han glödde ju den, och det gjorde ju Lukas Hedlund. Han var ju där och fäktade också. Alltså, ja, det är mycket adrenalin som fan, och så länge det är på en schysst nivå från båda håll, alltså, så länge inte supportrarna börjar kasta in saker eller om de då skriker, alltså, såklart får det finnas gränser hur man uttrycker sig verbalt naturligtvis, men och spelarna också lite hets måste vi kunna ta liksom. Och det kändes som att ändå Österklacken, de vrålade tillbaka och sjöng lite och de hetsade på, alltså, jag tyckte ändå det var helt okej utifrån de omständigheter jag känner till liksom.
Men vad jag förstod det så var det därför Bosko var inne i domarrummet där liksom, och skulle påtala det här. Jag frågade honom efteråt, ska ni anmäla det här då? För att det ska man väl rimligen göra.
Ja,
om
det
har kommit rasistiska grejer så måste det anmälas då. Mm. Men det ville han väl inte ge några kommentarer på det. Han hade väl kanske inte läget helt klart för sig där och då, jag vet inte. Så vi får se om de gör det då. Men ja, nej, det var märkligt i alla riktningar lite där, kan jag tycka.
Mm. Och kaosartat var det ju. Alltså båda lagen var ju i stort sett båda lag, och många var där, och Jesper Westermark var framme med pannan mot Hadaya, och de verkar ju vara goda vänner, de kramades sen i katakomberna. Men det var hett, och Kritschak, han är ju het, och ja, det var ett jäkla liv alltså. Men det visar ju också hur mycket det här betydde för båda lagen, och hur mycket adrenalin det var i båda lagen. Och ja, så det var full gas på alla, kändes som. Mm.
Däremot får de ju tänka lite på när det liksom blir så här, så blir det ju, då tappas ju fotbollen bort, och så handlar absolut allting om det här istället liksom. Så att då blir det svårt för dem i efterhand att komma och säga, fan, skriver ni inte om fotbollen, för vad fan ska vi göra liksom? Men det här palavret efteråt liksom.
Ja, ju, så är det ju liksom. Men återigen, man vet ju inte om det var så att så grova grejer skreks till Hadaya, då har jag 100% förståelse att han hetsar tillbaka liksom, för vi måste dra gränser för vad man skriker till varandra.
Nej, så är det. Det blir en helt annan diskussion om det har skett rasism från läktaren. Då går det ju på en annan nivå, så att säga. Det är ju det som är poängen. Men då tycker jag också att då bör man nog faktiskt anmäla det liksom, för att det är viktigt att sånt syns i statistiken och så liksom.
Ja,
så att det verkligen markeras kraftfullt mot det som på alla sätt är långt över gränsen. Det var lugnare, eller på så här, det var det väl, men det var inte helt lugnt när ÖIS då i samma serie, fast i andra delen av tabellen, förlorade. Där var det stökigt runt Jeffrey Åbyns sambo, om jag förstod din rapportering rätt, Filip. Du får korrigera mig här så, men det vart ju rubriker som inte handlade om fotbollen där också.
Så var det. Kan ju bara snabbt liksom recap på ÖIS där. De gör ju en bedrövlig insats mot Trelleborg, de ser så illa ut faktiskt, och det känns som att kraften var inte där, och det är helt sjukt att den inte kan vara det, för de står där och pratar om finaler hit och dit inför, och det var ju verkligen gyllene chans för dem att ta en trepoängare hemma mot ett Trelleborg som inte har så jättemycket att spela för, men istället blir det plattfall, hamnar uppförsbacke, och sen så blir det jobbigt därifrån, och det blir frustrerat hela slutvägen, för det blir ingen riktig forcering, som man märker på läktarna. Det blir irriterat och det gapas och det skriks och sådär, och efteråt när spelarna är framme och ska tacka och sådär, så vill knappt supportarna att de ska komma dit, och det är liksom uppriven stämning på läktaren, inga så extrem, men det gapas och det skriks, och sen är det ett par supportrar som går lite där längs långsidan och ropa mot Jeffrey. Exakt vad som skriks eller så, det hör inte jag. Jag sitter och skriver liksom på matchtexten sista där. Och sen när jag tittar upp så står Jeffrey på räcket och gormar där åt dem liksom, vad fan. Och då fattar jag ju sen när jag ser där att då är det ju att Jeffrey sambo befinner sig på den här läktaren där de här supportrarna då som skriker efter Jeffrey är. Och hon, som jag förstod det på SLO då, och de som stod nära situationen, hon säger väl ifrån när någonting ropas till Jeffrey, typ om att, ja, följer du med oss ner i Söderettan, eller är du bara här på turism eller något sånt där, jag vet inte riktigt, eller på besök eller något sånt där, menar på att sviker du och stå eller någonting, jag vet inte exakt vad som skreks, men då säger hon väl ifrån, och de vänder sig om och säger någonting tillbaka liksom. Och Jeffrey, han hör väl inte eller ser väl inte, han ser väl bara, shit, där är min familj, där är min sambo, och de här står och gormar och det är massa skrik. Alltså sannolikt hade man väl själv reagerat på samma sätt om man såg liksom sin sambo eller sitt barn där, utan att han vet exakt vad som sker, så blir han väl både rädd och kanske är jävligt förbannad. Alltså kritisera mig, men stå inte där och gaffla med henne. Sen var det väl så som SLO beskrev det, och som andra är ju så beskrivit, att det var nog inte så uppeldad stämning. Men där går det lite isär, och jag tycker att Jeffrey får faktiskt då liksom berätta mer då. Men jag tror inte han visste heller exakt vad. Han bara reagerar på att min sambo är där, jag ser att det står supportrar och babblar med henne. De ska bara borta ifrån, och därför reagerar han ju väldigt häftigt. Och den reaktionen, det får man ju liksom ha förstå. För även om han inte visste exakt heller själv, antar jag, vad som hade skrikits eller sagts eller sådär. Mm.
Men det har inte blivit något efterspel på det här, eller har det?
Nej, alltså jag låg ju på ÖIS lite där liksom, ska det här ens få hända? För de höll sig ganska defensiva i sina uttalanden sådär, och Andreas Karlsson sa någonting att det är allas uppdrag att hålla sina känslor i styr när man är på match och sådär. Och så fick jag tag i Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig nulle där på ÖIS-gården och ÖIS, och han sa att åtgärder kommer vidtas redan till nästa match, och det är två typer av åtgärder. Exakt vad det blir, det skulle de kommunicera själv. Jag har inte haft 100 koll på det, för nu har det varit mycket matcher och sådär. Så jag vet inte exakt vad deras åtgärder blir, men han garanterar att den här situationen kommer aldrig behöva uppstå igen. Så det kommer väl sannolikt bli någon form av konsekvens. Vi frågade också om riskerar de här supportrarna att få någon form av straff eller något vidare. Så, och det kunde de inte svara på i den stunden. Så där finns väl ytterligare en grej att ta upp lite så. Men det har varit supportrar som har hört av sig till mig och sådär, som har sagt att de här snubbarna som var där och gormade, de visste inte att det var Jeffrey Sambo. Alltså, det är ganska mycket som är lite oklart här tycker jag, men oavsett vilket, det är ju inte bra för ÖIS eller för Jeffrey eller för någon att det är här det hamnar, liksom att det blir ännu mer rabalder, för det har varit väldigt mycket grejer på deras hemmamatcher den här hösten med bangers och det kaoset runt derbyt med alla de här banderollerna och kritik och högljudda sånger. Det är extremt mycket frustration i ÖIS-läget bland supportrarna. Jag förstår det till 100%. Men det här mår inte föreningen bra av på något sätt. Inte någon.
Nej. Fotbollen mår ju inte i långa loppet bra heller om det liksom alltid bara blir fokus på allt annat. Liksom, om de här liksom sidogrejerna är så stora så att vi blir tvungna att ta upp dem så att de överskuggar liksom, fotbollen. Det var ju samma liksom, alla rapporter från Borås Arena. Det var ju där Sanna, var ju att det var en otrolig stämning. Liksom. Mm. Men så gör man ju då en planerad aktion med pyrotekniken just när andra halvlek ska börja, så den blir försenad. Och sen när de blåser igång spelet, ja, då kommer andra klacken liksom, och drar igång det här. Och jag menar, det där är ju inte pyroteknik för stämning, det är ju pyroteknik för att förstöra. Det är ju egentligen en helt annan diskussion, ska man tillåta pyroteknik eller inte. Men det gör ju liksom att kvaliteten på hela andra halvlek sänks ju, för att matchen blir avbruten, den kommer inte igång, de får stå där, det är kallt och jävligt liksom, det tog aldrig riktigt fart igen. Då är det något annat än man talar liksom om inramning och så här, och så hamnar fokuset på det liksom. Så att hela den bilden gör i alla fall att jag kan ibland känner mig ganska matt på att det blir folk får liksom bara tänka till liksom, om det här återkommer hela tiden, så det är inte bra.
Mm. Nej, det är såklart att det inte är bra, och att det blir uppskjutet, det är ju ingen som önskar det. Spelarna vill ju bara köra på såklart, och så som jag förstod det så höll de ju på matchen för att de visste att AIK skulle bränna bengaler, men exakt. Sen när de precis hade satt igång, så då bestämde de sig liksom för att köra igång det, och då avbröts det ju igen.
Det var det jag menar med att det var planerat då, för att de vet ju om då från arrangören att det kommer komma en sån här aktion liksom, och man gör det då för att ställa till med någonting, inte för att skapa en inramning.
Sen tycker jag ändå det skiljer sig, jag såg inte den här matchen för att titta på Blåvitt, men jag tycker ändå det skiljer sig lite typ mot en sån aktion. Alltså det är ju segt som fasen att sitta och vänta, och det, ja, jag kan också bli lite trött liksom.
Det är så långa avbrott.
Ja, det
också
blir ju så, alltså, och det blir rytm, och man vill bara att det ska flöda på liksom. Men jag tycker det blir en annan skillnad vad som präglar, alltså om man jämför med när ÖIS-supportrarna dundrar in bangers och skit. Det blir liksom kaotiskt, och en klubb som då är i någon slags förfall, hur mycket det präglar liksom, att det blir oro i leden, det blir ännu mer liksom. Elfsborg är ju fortfarande ett lag som mår väldigt bra, en klubb som mår väldigt bra, och då blir det mer att man bara, ja, kom igen, nu kör vi liksom. Men
men man gamblar ju lite med det, för att säg istället att vi hade fått en utveckling där AIK hade gjort 2-1 och kvitterat till 2-2, då hade det här ju klätts i färgen av att det här avbrottet påverkade matchen, eftersom man söker någonstans alltid analysen åt det hållet. Sen så är det väl jävligt svårt att dra sådana slutsatser, för det kan ju slå åt alla håll. Det går ju inte att säga. Jag vet, ibland diskuterar de ju, jag vet Alexander Axén sa någonstans här bara, ja, men supportrarna måste tänka på när de eldar, för att de riskerar ett avbrott, för att det kan påverka deras eget lag. Vänder du på det resonemanget, då kan du andra laget elda när det då ska påverka ett annat lag liksom. Så det går ju inte att hålla på och värdera det så. I min värld så måste man bara säga, vi kan inte ha de här liksom aktionerna som gör att det blir avbrott, för det skadar alldeles oavsett liksom. Det är ju min take på det hela. Ja, då kanske vi ska slänga oss på sista punkten i den här podden. Det är ju våran kära Svenniskala.
Jävlar, är vi där?
Nej, men.
Kan vi inte köra en trumvirvel?
Ja, hade du haft den så hade du fått den. Men du kan få trumma igång med din skala om du har en redo, Sanna.
Det har jag.
Underbart.
Jag kan börja med bra då, såklart, för att ta det i rätt ordning.
Ja.
Då har jag valt att lyfta en supporterpodd som jag tycker passar perfekt nu i guldstriden, som har med Elfsborg att göra, som ju leder serien. Nummer 8 podden som drivs av 3 killar som heter Glenn Holvik, Olle Larsson och Kim Eriksson. Jag tycker att de gör det väldigt bra och tar upp det som man vill höra om laget och ja, lyssna på den helt enkelt för att hänga med i guldstriden.
Ja, men den har jag sett snappat upp att Elfsborgs supportrarna håller högt den här podden. De gillar den här podden och tycker den är bra.
Det gör de absolut. Jag upplever att den har hypats lite nu det senaste. Jag tror att det är den enda podden som snackar om Elfsborg, om jag inte har helt fel.
Den där supporterpodden då, ja.
Ja, jag tror det.
Ja. Sen är det vi också. Vi är inga supportrar dock, men vi är väl också de som babblar mycket om Elfsborg. Sen Borås Tidning och kanske.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Så om man bara vill lyssna på Elfsborg så kör in i den podden.
Ja. Glenn Holvik var ju för övrigt med på Discovery på tv-sändningen där och pratade om den här otroliga liksom, publikutvecklingen de har haft på sin klackläktare. Han pratade väl en del om Jimmy Tillin också, om den här banderollerna mot honom och så som du har skrivit om i ditt dokument. Då. Att de ändå kanske liksom fick fart på Tillin vid något tillfälle. Det var liksom supportertolkningen på det här då liksom. Så att Holvik, han är het nu.
Ja. Han är het nu. Vi lobbar för honom.
Det är roligt. Ja, men det är kul. Ja, fan, allt engagemang runt vår svenska fotboll tycker jag att man ska uppmuntra. Och jag generellt lyssnar väldigt mycket på alla poddar jag kan komma över nästan när det gäller liksom våra lag och sådär också. För att hjälpa och hålla sig uppdaterad och lite sådär. Mm. Så det är väl kul.
Ja, supporterpoddar är fint.
Ja, bra till nummer 8 podden då, heter den, just det. Mycket bra vad har det varit?
Ja, jag har redan nuddat vid det innan lite, men att Per Frick är tillbaka och redo för guldstriden. Han har ju varit skadad mycket den här säsongen, men det är otroligt viktigt att han är tillbaka nu inför sluttampen, så att han är mycket bra.
Ska han bli staty i Borås om de vinner guld? Jag har sett att supporterna diskuterar en Frickadona-staty på en centralt placerad plats i stan.
Ja,
eller nej, Sanna?
Det är oklart om Frickadona får en staty. Men om Anders Svensson har fått en målning kanske...
Andreas, han har ju en väggmålning också.
Ja, exakt.
Dit med en Frickadona-staty.
Så han kan väl få en liten målning i alla fall?
En väggmålning. Ja, väggmålning över att Troler vill ha en Frickadona-staty.
Ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Imani. Nej, alltså fan. Han är ju deras liksom, vad ska man säga, den de ska sluta upp bakom liksom, den, ja, för mig är han Elfsborg väldigt mycket nu alltså.
Ja. Det blir väl så, Sportbladet då, där jag bara tidigare hade ju alltid den här guldmålningen när lagen har vunnit liksom. Det måste ju bli, om Elfsborg vinner så då är det ju Frick som ska guldmålas. Ja. Kan inte vara någon annan.
Nej, det är skitsamma att det är andra som har varit bättre. Det ska vara Frickadona då, det tycker jag 100%. Alltså.
Ja, han är fin.
Bra. Mycket, mycket bra då.
Ja, då har jag valt att själva sluttampen som är kvar nu, att det är så jädra jämnt fortfarande, att det lever in i det sista. Det tycker jag är mycket, 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 mycket bra.
Ja, jag kan slänga in några mycket, mycket, mycket till där faktiskt, för jag håller med.
Ja, det är ju det vi har, det får man ju säga. Alltså, det är ju det vi har ägnat den här podden åt nu. Bara liksom att hålla oss uppdaterade eller liksom babbla om allt som händer i alla jävla delar av alla tabeller. Det är otroligt. Jag har med om något liknande.
Nej, alltså i Västgöteborgs fotbollsperspektivet så tror jag vi kommer inte få uppleva en sån här säsong på väldigt länge till. Alltså samtliga lag vi bevakar, möjligtvis då Häcken, men de är i sitt jävla Europa liksom. Så vi alla har något att spela för och vi har 3 omgångar kvar. Det är helt fantastiskt. Man får slita som ett djur för att hinna med allt, men det är det värt liksom, för det är precis som för spelare och sånt. Alltså fastän det är ju det här vi också brinner mycket för, i alla fall så känner jag liksom, att det är så jäkla roligt att vara med överallt där det händer och ska avgöras och så.
Jag berättade innan du kom in idag på redaktionen, Filip, så berättade jag för Sanna och de andra då yngre generationen, eftersom jag är åldermannen på GP Sportredaktion där, om guldstriden, inte så jävla länge sedan i sig, guldstriden 2019 i Allsvenskan, då sista omgången kunde ju alltså tre lag vinna. Hammarby kunde vinna när de spelade mot Häcken, Malmö FF kunde vinna när de spelade mot Örebro, Djurgården vann ju när de spelade mot Norrköping, så att då jobbade också Sportbladet, då hade vi liksom team på alla de här tre arenorna liksom, och det var resultat fram och tillbaka. Länge såg det ut som Djurgården inte skulle vinna där liksom. Ett tag var Hammarby mästare, sen började Malmö som hade sämre målskillnad vräka in mål mot Örebro, men så kvitterade Djurgården till slut och går i kapp, 0-2 blir 1-2, så 2-2 Mohamed Bouyaturay till slut liksom, och vinner guld. Det var ju också otroligt med tre olika, men det tenderar lite den här Super Sunday vi får här nu då, när Elfsborg kan vinna allsvenskan på här, Häcken kan vinna allsvenskan på dam, Gais kan going up.
Ja exakt, så nej, men det, jag minns den guldstriden där 2019, satt framför tvn då och hade massa olika skärmar igång och så, alltså hela den känslan liksom, att allt ska avgöras in i sista, det är så häftigt.
Bra Sanna, tackar dig för din svenneskala. Lämnar över till dig Filip, eller ska jag köra min emellan?
Ja, det kan du få göra.
Ja, avslutar du? Okay. Ja, det kan. Då tar jag bra då.
Jag funderar fortfarande.
Ja, det gör du. Då får du fundera lite till då. Många, och han får ju mycket skit här i många kanaler och många, mycket alla håll och kanter, jag håller på att säga, men SVS FF fortfarande Fredrik Reinfeldt. Men jag tycker ändå han gjorde rätt som går ut liksom och fotograferar sig i en landslagströja, en gul tröja. De gör en grej av det här på förbundet eftersom det blev en debatt när Jan Andersson gjorde ett utspel att han var tveksam till att bära landslagsdressen efter det här fruktansvärda då, terrordådet i Bryssel. Det är möjligen, eller det är ju förståeligt att Janne, han var där liksom, upplevde allting, och han uttrycker då att han är tveksam till att han kan bära landslagsdressen. Men jag menar, all kamp mot terrorism handlar ju någonstans om att vi ska fortsätta leva våra liv som vanligt. Det är ju det enda sättet man förutom säkerhetstjänster och så här, men som vi vanliga människor kan göra. Vi måste fortsätta leva som vanligt. Vi måste gå på våra matcher. Och att leva som vanligt innebär ju att ha på sig tröjan, om man nu brukar ha på sig en landslagströja. Så där tycker jag Reinfeldt agerade som en ledare, att han kliver ut och skickar den här signalen då, utan att vara, för det är klart att det blir svårt för en ledare. Vad kommer hända om en annan svensk supporter dör med landslagströja? Ja, då är det klart att då kommer ju folk ge Reinfeldt skit för att han står där. Men ska han inte kunna göra det? För att vi då sluta leva våra liv som vanligt? Jag tycker det är en fruktansvärt svår diskussion, men någonstans måste det ändå landa att vi måste fortsätta leva våra liv som vanligt. Ja. Och har du då en tröja och du brukar ta på dig den, då ska du fortsätta med det.
Ja, ingen ska få ta ifrån dig den känslan. Alltså, de sjuka människorna som gör de här sakerna, de ska fan inte få liksom ta bort det vackraste som fotbollen är, liksom stolthet över att stötta ditt lag eller ditt land, och det ska du få göra liksom alla, på alla tänkbara sätt, genom att visa det med dina färger och tröjor och allt sånt där. Så jag backar dig 100%, och jag tycker det är starkt av Reinfeldt House liksom, att det är den här linjen vi väljer, vi viker oss inte för detta.
Mycket bra då, tycker jag, klubbarnas samlade reaktion. De allsvenska klubbarna talar om då, samlade reaktion på att AIK då bryter med det här agentbolaget som varit omskrivet och som har granskats för kopplingar till gängkriminalitet. Vi har ju liksom kollat vad klubbarna tycker. Sportbladet gjorde ju en sammanställning där alla i princip allsvenska klubbar uttalade sig och i någon form av liksom solidaritet då med att AIK försöker krångla sig ur det här greppet då, så säger de, sluter de ju helt enkelt upp då, säger att vi ska inte ha med det här och med det här agentnätverket att göra. Som är trist i sammanhanget tycker jag har varit IFK Göteborgs ställningstagande där då. Till Sportbladet sa ju den tekniska direktören Ola Larsson att vi vill i detta läge avvakta de pågående publiceringarna. Vi har upparbetade och bra rutiner, men vi kommenterar varken rutinerna eller våra interna diskussioner. Generellt vill vi inte jämföras med andra klubbar, och vi kommenterar inte heller andra klubbars situation, skriver Larsson i ett sms till Sportbladet. Och han har gjort liknande uttalanden när vi har ställt frågor då. Jag tycker det är svagt. Det handlar trots allt liksom om misstänkta kopplingar till gängkriminalitet. Då måste man liksom kunna vara tydligare och kraftfullare i sina kommentarer. Men som sagt, mycket bra att majoriteten av de allsvenska klubbarna stod upp här i någon slags solidaritet med AIK.
Ja, ytterligare också bara stämma in där liksom, det är ju så vi har störst chans att bekämpa det. Att alla står enade även där liksom. För är du ensam som klubb eller vissa tummar på det lite sådär, ja, då är det mycket lättare för fula fiskar generellt att ta sig in på olika håll. Liksom. Så nej, så enade som möjligt.
Mm, mycket bra. Och mycket, mycket bra då. Apropå agenter så tycker jag det är glädjande att många medier, inklusive GP, har hängt på det här. De här publiceringarna som ju ETC och Fotboll Stockholm drog igång. Jag är helt övertygad om att något av det absolut viktigaste man kan göra som fotbollsjournalist i de här dagarna, det är att granska agentbranschen. Inte nödvändigtvis enbart det här bolaget utan hela den här branschen. Nu kommer det nya FIFA-regler så att liksom alla gör sitt helt enkelt. Klubbarna står enade, reglerna kommer på plats, media tittar på det som inte fungerar. Och så kan man på sikt komma ifrån en situation som inte har varit tillräckligt bra, för att uttrycka det försiktigt, de senaste åren. Så att det tycker jag är mycket, mycket bra att även media fyller på här. Det tror jag ni håller med om. Båda två, Sanna, du har ju själv gjort en stor granskning av agenter, en annat bolag då. Eller
ja,
vad man ska kalla det.
Ja, 100%. Det känns ju som att det där är en bransch som vi aldrig får sluta att granska. Det är mycket viktigt.
Så är det. Det var min svenneskala. Då får du avsluta, Filip Troler, med dina tre grejer. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra?
Jag hade också lite kopplat där till terrorn. En manifestation från supportrarna som jag tycker var bra. Och det är egentligen på alla arenor. Det hölls ju tysta minuter och sådär. Men på typ nästan alla håll så syntes det någon svensk flagga, något budskap, någon banderoll, något som stöttade eller skickade... hedrade de här supportrarna som miste livet nere i Bryssel och den supporter som kämpar för sitt liv. Och att hela fotbollsfamiljen på alla olika fronter stod enade mot den här förbaskade terrorn. Och det tyckte jag var fint att se. På många läktare så var det folk som liksom hade tagit sig tid att göra och visa upp sitt budskap att vi står mot det här.
Ja, och det var ju var glädjande att se också höra att den har respekterats. Det kan vara svårt annars med stora arenor och så. Jag vet att det var väl något om det var på derbyt eller det var någon Stockholmsmatch där de inte fick tyst på allihopa, men på alla matcher jag har varit här i vårat område så har det fan varit knäpptyst under den här minuten. Ja. Och det är svårt att få så många människor att vara tysta samtidigt, men det här har verkligen här har det varit fokus på att hålla käft helt enkelt.
Ja. Nej, så det har varit fint. Alla ska ha kredda som liksom har visat den mot terrorn.
Mycket bra.
Mycket bra där. Jag får ändå ge Utsikten det här, för vi har pratat om det lite. Men den arbetsinsats som de tar fram mot Öster, du och jag, vi satt och Lukas Hedlund.
Var trött han var på slutet.
Herre.
Men sen kvicknade han till spelargången.
Ja, det gjorde han. Och han tog också. Han var helt färdig. Alltså han kunde knappt ta sig 2 meter framåt. Och sen var det ändå någon löpning han behövde ta. Och då bara kramar han ur det sista. Jag tycker det är en symbol för ett lag som... De gav sig inte, de här grabbarna. Falsetas Milovanovic, deras slit hela matchen. Falsetas, han såg också helt slit ut. Alltså.
Han var helt galen på slutsignalen. Ja, han sprang och kramade Bosco.
Ja, alltså det var, och de scenerna där också, hela ledarstaben, de stod i ring och de bara kramade om vad hejvild. Liksom, ja, det var faktiskt jäkligt coolt att se att de lyckades krama ur sig det. Och det
man kan väl säga att det var ett statement på mot dem. Vill de vinna? Vill de upp i Allsvenskan?
Ja, ja, det var,
så visar du i alla fall spelarna
definitivt
i den matchen.
Alltså, där kan ju inte vi stå och ställa oss den frågan i den här podden den här veckan. Det får vi fan med låta bli. Men nej, så mycket bra till dem. Och sen har jag faktiskt en lyssnare säkert blir lite glad för, som jag har ett vad med, om Alexander Ahlholmström ska göra 10 mål eller inte. Det är, inte
är det, det på mycket, mycket bra?
Ja, det är på mycket bra, mycket, mycket bra här. Det handlar inte om vadet, utan det handlar om en fantastisk bild som han tog på Utsiktens match som jag tycker att ni ska kika på Bosko Orovic och assisterande tränare Henrik Fridolfsson när de, jag tror det är på slutsignal, alltså blicken, Bosko har något slags jättegap där han bara vrålar ut och Fridolfsson han sluter ögonen och typ ser ut som att han ska ta Bosko i hans famn. Alltså det ögonblicket, hur mycket lyckades fånga det, fantastisk bild, jag tror jag la in den i 5 punkter eller om det var huvudtext, matchtext där, fantastisk bild i alla fall som säger så mycket. Så proffsigt gjort av Mikael Eriksen på bildbyrån.
Han är duktig.
Fantastiskt.
Ja. Jag funderar på vad det är Eriksen som tog, för jag har också en bild från det här fotbollsåret som har fastnat mina nätin, och det är Marcus Berg när han gör, jag tror det är 2-1 mot Djurgården, när IFK Göteborg egentligen vänder hela sin säsong. Det vet han ju inte riktigt då, men det är som att någonstans att de känner det. De har legat under med 1-0 i den här matchen. Han gör 2-1, det är ju inte långt kvar på matchen då liksom. Nej. Han har kommit fri där och Berg har varit bänkad också och kommer in som avbytare, och sen så blir han, efter målet så jublar han ju, och det, de bilderna är bra, men sen är det en särskild bild när alla andra lagkamrater kramar om honom och någon liksom drar hans huvud bakåt, klappar han på huvudet och han vrålar samtidigt, alltså den bilden har fastnat.
Jag vet inte om det är Eriksen också. Jo, men jag tror det är det. Ja. Jag tror det. Han är ju på väldigt många av våra matcher, en otroligt duktig matchfotograf och duktig överlag, men fantastiskt på de där snabba liksom, hur man, så han har lyckats fånga, och jag minns den där bergbilden också, oavsett om det var Eriksen eller någon annan på bildbyrån som tog den, så en klockren bild också. Men den här Bosko Fridolfsson-bilden, den tyckte jag också var symbolisk för det vi så från utsikten igår.
Mm. Coolt.
Bra. Om ni inte har något mer att säga så tackar jag er för era kloka inspel och synpunkter. Tackar dig Sanna, tackar dig Filip. Jag tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.